Och sen säger jag alltid 1, 2, 3.
Då var vi igång.
Då är vi igång. Då är vi igång. Gorra.
Hej gud. Alltså jag, när jag lyssnar på våra avsnitt, vi säger typ alltid samma saker. Undrar om våra poddlyssnare har lagt märke till det.
Allting, ja, vi börjar alltid lika och vi avslutar alltid lika.
Det kanske är lite tryggt på något
men
sätt.
Men jag säger alltid gorra.
Ja, eller då var vi igång.
Ja, då var vi igång. Ja.
Sådär. Ja. Nej men okej, vi spelar in vårt 100:e avsnitt idag.
Mm.
Helt stört.
Och 100:e heter det. Inte 100:e.
Vad sa jag igår? Hudiksvall.
Nej,
Glada Hudik.
Hudiksvall.
Glada Hudvik.
Ja, glada Hudvik. Ja. Nej men vi sitter här med, för er som lyssnar på podden på Spotify eller vart ni nu lyssnar, så sitter vi också med våran livestream uppe på Instagram just nu. Så det här blir liksom en live-podd, kind of.
Ja.
Mm.
Så vi har ett gäng lyssnare inne här nu och vi har tänkt göra så att den som vill i liven får komma in och säga någonting till oss live eller ställa fråga eller vad som helst. Mm. Så vi har faktiskt inget så här kommer det avsnittet bli, utan vi får väl se vad det...
Vi får se vad det landar.
Ja.
Helt enkelt.
Men får jag bara fråga dig, tycker du att det känns som 100 avsnitt? För att det är ju, vi firar ju 2 år om ganska exakt 4 veckor.
Mm.
24 april, eller 25 april tror jag vi startade, eller 24. Mm. 2022. Tycker du att det känns som 2 år sedan som vi startade?
Ja och nej. Mm. Alltså i våran så här, alltså i våran relation, typ nej. För att det känns som att det var jätte... Alltså det känns som att jag har känt det hela livet liksom.
Ja, för er som inte har varit med hela vägen, vi lärde ju känna varandra... Mm. När vi startade podden, vi kände ju inte varandra innan.
Nej.
Vi hade bara följt varandra på Instagrams.
Ja, så då känns det så här, oj, har det bara gått 2 år? Men sen när det kommer till typ så här... Alltså, fast nu börjar jag typ också bli lite äldre och då tycker jag inte 2 år är så lång tid.
Nej.
Men det känns ju väldigt mycket kortare än 2 år också.
Mm.
Som man har hållit på med podden. Men sen när jag tänker typ så här, vad man har gått igenom, vad man har...
Mm.
Tänk ärligt... Alltså det är också typ väldigt härligt, för jag kan så här gå tillbaka med så här, jag har gått tillbaka någon gång och lyssnat på något gammalt avsnitt när jag är så här, gud, hur tänkte jag om det här då?
Mm.
Och så bara, oh shit, Elsa Wägen 22 år liksom. Tänk att det kommer jag kunna gå tillbaka till när som helst.
Ja. Alltså guld att ha det.
Ja.
Det var faktiskt någon som skickade DM till oss och sa om vi inte kunde göra ett helt avsnitt där vi typ har lyssnat på de gamla avsnitten och typ kommentera det vi tyckte då.
Mm.
Eller så. Det hade ändå varit lite kul. Vi kanske ska vänta ännu längre, men typ kul idé ändå.
Det skulle man typ göra en YouTube-video på, för att det är enklare att så här spela upp
sant.
Och kommentera. Än att så här ha gamla rösterna, för vi låter väl ändå likadant.
Eller? Ja. Precis.
Eller har någon gått igenom någon major? Oj, det är 12 frågor här.
Ja, vi kör igång med frågor här helt enkelt. Vi kommer att ta in... vi säger till vilket namn vi tar här.
Mm.
Var är Harris?
Var är Harris? Harris sprang efter Andreas någonstans här.
Ja, vi sitter hemma hos mig just nu.
Här är det ju en Falsterbo-fråga, den kan vi ta. Kommer du Elsa till Falsterbo i år eller får Johanna ta med dig på FaceTime? Johanna kommer få ta med mig på FaceTime. För jag kommer att ha flyttat då.
Ja. Du flyttar ju slutet på maj.
Ja.
Och du lär ju inte komma till Sverige denna sidan jul.
Nej. Nej.
Så ska vi bjuda in någon?
Mm. Här är det så.
Vi bjuder in Ebba Bolin Kylander. Välkommen in, Ebba Bolin.
Om hon vill komma in.
Ja, vi ser. Det kan ta lite tid att ta upp dem här, men... Hon är säkert på gång in här. Nej, det känns faktiskt... accepta. Det känns lite sjukt att...
Nej, jag tror att du accepterar innan.
Okej. Okay. Ebba, är du med oss?
Varför är jag så röd? Är jag alltid så här?
Men du har också brun utan sol, va?
Nej, jag har inte ens det.
Har du inte det?
Nej, den vill jag inte.
Vi tar in Vilma.
Vi testar Vilma här.
Vi kan, jag har inte tagit in någon gång. Gör man så här, kanske?
Ja, men det har funkat innan.
Okej.
Okay. Ja! Kolla!
Hej!
Hej Vilma!
Hej!
Hej! Hur är läget?
Nu sitter vi lite närmare micken. Det är bra. Och är du ute i stallet och går? Nej, det är du inte.
Men du är välkommen in i värmen. Vad har du på hjärtat?
Ja. nej, alltså, eller egentligen inte. Jag tänkte bara typ så här, om du har tänkt ut på typ max antal år typ som du har tänkt att vara där, eller om du inte vet alls.
Oj, jag vill också veta. Bra fråga.
Jag säger frågan här igen så vi får med dig mycket också. Vill man undra här om jag har någon, alltså om jag har bestämt hur länge jag ska vara i USA och sådär. Och nej, jag har faktiskt inte bestämt hur länge, utan det är en tills vidare anställning jag har fått. Så vi får ju se helt enkelt vart det leder. Mm. Så är det.
Ja, så är det.
Ja, det blir väldigt spännande. Det är så här, nu känns det lite sjukt att det är på andra sidan jorden, men jag tror ändå typ att det är en stor grej, men jag tycker typ inte det är en jättestor grej, för det är samma sak om man ska flytta iväg till Tyskland eller till Europa någonstans.
Jo,
det är bara att det är lite mer hav.
Det är lite mer, jo, ja, absolut.
Alltså, det är ju långt.
Det är lite längre resa dit bara. Men sen är det också så här, du är uppkopplad med Sverige så himla mycket. Mm. Och dina vänner och familj, det är så lätt idag liksom. Ja. Och facetimer och så. Så det känns väl
det nära. Känns ju, ja, det känns okej.
Men jag hade hoppats på att du inte stannar så jättemånga år. Om jag ska vara helt ärlig.
Jag har ju blivit förvarnad av folk som så här bara, om du flyttar till USA, tror du på riktigt att du... För jag har ju sagt att jag vill hålla på med hästar i hela mitt liv. Jag vet inte hur sugen jag kommer bli och flytta till Skåne, blåst och lera och regn. Och liksom så här, om jag vill hålla på med hästar så känns det inte som att man vill flytta tillbaka.
Från Florida till blåsiga Skåne eller kalla Falun liksom. Nej.
Precis, så där är det ett dilemma. Men ja,
du kan vara tröttna på palmer också, vem vet.
Ja, det tar man då.
Det tar vi då.
Ja.
Det tar vi då, som att jag är involverad i det hela.
Ja, det är det i allra högsta grad, tänkte jag säga.
Ja, men du Vilma, jättekul att snacka med dig.
Ja, jättekul.
Tack för att du kom in.
Ja, tusen tack. Vi ser dig i fler frågor.
Ja, vi har... Hej då Vilma!
Hej då!
Hur gör jag för?
Du går in där.
Vem har vi framför oss?
Felicia, det var kul att få vara med.
Men självklart.
Hej Felicia!
Alla avsnitt. Jag ber om ursäkt för min röst, för jag är jätteförkyld just nu. Det är inte så ovanligt. Det har man ju hört när ni poddar också. Men... Ja. men jag vill bara säga tack så jättemycket för att ni vill förgylla veckan och starten på måndag med er podd.
Åh, gud vad roligt. Hade du lyssnat på alla avsnitt?
Ja, alltså det har jag. Jag håller på just nu fortfarande med första avsnittet, alltså varje måndag checkas jag när man går till skolan eller i stallet och åker eller någonting. Så alltså, jag älskar det. Det är verkligen skitkul.
Nej, vad roligt. Är det något speciellt som du har liksom tagit med dig? Eller rider du också?
Ja, jag rider. Jag rider just nu en ung häst.
Ja.
Jag hade en 29-åring, men hon gick bort i augusti förra året.
Ja, beklagar.
Beklagar. Mm.
Ja, men så jag hittade henne nu i oktober. Så då har jag börjat rida henne och håller på att utbilda henne. Hon fick föl förra året.
Okay.
Så hon är väldigt grön. Typ 3-4 år utbildningsmässigt. Så jag har ju tagit med jättemycket ifrån er podd.
Har du
det? Ja, kul. Alltså, jag har ju följt dig, Elsa, jättelänge på Instagram. Och jag var och såg dig, Johanna, när du pratade här i Östergötland, Norrköping. Tror jag. Så jag har ju din bok signerad också.
Nej, vad kul. Ja, oh, vad roligt. Alltså, jag blir så sentimental nu.
Ja. Vad gullig du är. Tack så jättemycket för dina fina ord. Alltså,
ja, tusen tack.
Och att du...
Vad gulliga ni är som har skrivit att ni håller med här också.
Ja.
Och jag har väl ett problem med min häst som jag undrar hur ni skulle göra.
Mm.
Hon är jättefin. Hon behöver mycket styrka och allting och kondition. Men när vi galopperar så vill hon inte liksom på bana då. Inga problem ute. Men hon kan typ stanna av innan vi ens hunnit runt ett varv och typ lite nonchalant.
Mm.
Inte vill. Mm. Hur ska jag få henne att liksom vilja gå framåt i galopp på bana?
Hmm.
Jag tänker att jag sätter ner vår telefon och så att vi kan prata lite kan fritt prata liksom, bara om
i micken. Oj, snabb fråga bara. Tycker du hon är liksom perfekt i traven? Driver hon på jättebra i traven eller kan du stöta på problemet där också?
Mycket. Alltså hon har ju lite eget, men det också, hon är väl lite, hon vet inte riktigt vad Nej. Hon ska göra. Och det vet ju jag också att hon inte, hon är ju så grön som sagt.
Mm.
Men jag vill ju få henne mer framåt och ta bettet. Så det är där vi jobbar jättemycket med nu.
Mm.
Och sen med att hon ska ändå galoppera på. Inte att jag ska ha något krav i galoppen. Men att hon ska ändå få galoppera på banan. Men det gör hon ju inte riktigt.
Nej.
Så det är inte svårt att få henne att göra det själv också.
Mm. Jag kan ju svara för mig själv.
Du kan börja svara.
Om den kan stå.
Mm.
Kan den? Ja. Jag vet i alla fall att mycket dressyrfolk, och när man typ rider in treåringar, att så här, grundregel nummer ett är att hästen ska bjuda framåt, för du kan inte göra någonting om den inte bjuder framåt. Och många treåringar, eller de hästarna jag har ridit in, du har ju lösgaloperat dem först, så den är ju van att gå med någon som föser bakifrån. Och då när jag har suttit på dem liksom själv utan lina första gångerna, så har jag fortfarande haft en person på backen som liksom har hjälpt mig framåt. Så att jag liksom kan koppla på min skänkelhjälp, och funkar inte den så har jag någon på backen som också kan liksom med ett långspö, precis som när man longerar, alltså inte för slå hästen utan för att fösa på bakifrån liksom. Och bara lära dem att enda vägen är framåt. Så det är nog mitt bästa tips, att kanske ta hjälp från någon på backen.
Jag har gjort det också. Jag har lite svårt, för jag är ju ganska själv i stallet.
Ja.
Det är lite svårt alltid. Men jag var och tränade för Cornelia Relén för typ en månad sedan. Och då gjorde vi exakt samma. Så det är ju det som behövs för att hon ska gå framåt. Jag hade turen att ha min kompis här förra veckan. Så hon satt på, och så jagade jag med pisk också. För att hon var på drivet. Hon sa ju det, men det är det här som krävs. Hon är jättefin annars, men hon behöver ju också.
Ja.
Ja. Så jag förstår.
Ja.
Det är bara att fortsätta med det egentligen.
Ja, alltså trust the process. Och funkar det bra ute och rida ut, då är det ju bara fortsätta med det också, som du säger. Och liksom bygga på styrkan och vara på ridbanan lite mindre kanske, och mer ute om det funkar ute.
Ja, det är typ det vi gör. Vi rider
ja.
Ut mest nu.
Ja. Förlåt. Ja, och Cornelia är jätteduktig också. Så har du möjlighet att åka dit och träna, är det jättebra. Mm.
Ja, men det var en jättebra fråga. Jag hade svarat exakt likadant. Så ja, plus en på den.
Plus en.
Ja, men tack så jättemycket för svar. Och tack för...
Ja, men tack själv.
Jag hoppas på många fler avsnitt.
Yes.
Det hoppas vi också.
Det hoppas vi också.
Tack snälla Felicia för att du dök in här.
Tack, jag
har
Elsa.
Ha det bra.
Hej då. Gud vad gulliga folk är som kommer in. Alltså.
De blir varm i hjärtat.
Alltså. Ja, alltså på ett sätt.
Ja, verkligen.
Det är, jag var inne och kollade nu gamla... Från när vi var på Göteborg Horse Show.
Mm.
När Göteborgsposten var där.
Mm.
För då hade jag screenat från deras videoklipp. Och där säger vi, det är så här, jag tror du säger bara, och sen när man är inne och kollar statistiken så ser man ju att det är flera tusen som lyssnar. Och man ser på min min, jag bara... alltså så här, jag screenar och jag ska lägga ut det på stories. Alltså det är jättekul, för jag sitter verkligen så här. När du pratar med den här personen som intervjuar oss, jag bara...
Jag har inte sett det.
Mm. Ja. Mm. Oh, det är det säkert.
Men när man tänker det, om man typ skulle ha liksom ett Globen.
Ja.
Alltså, hur många tar Globen?
Ja, inte ens så många tänkte jag säga.
Nej, alltså mer än vad Globen tar.
Alltså mer än vad som är att kolla på Rögle ikväll.
Ja, men jag bara tänker om vi skulle prata titta här nu och ha så många läktare, alltså personer framför oss, då hade man ju känt scenskräck alltså. Men nu när man sitter och inte ser så är det ju annat. Men därför är det så kul att se er nu när vi tar in.
Ja, det är jätteroligt.
Ska vi ta in en fråga bara som vi svarar på så här innan vi tar in någon live liksom?
Åh, vad roligt. Andrea Brant har ställt en fråga här.
Mm.
Vad är er favoritövning att rida hemma till vardags? Stort fan av er podd. Gulle Andrea. Och Andrea har ju också en podd.
Ja, vi ska göra reklam för Andreas och Lina Dolks podd.
Ja.
Genom Hästnet.
Mm, exakt.
Jag har lyssnat lite grann. Det är,
jag är inne och lyssnar på den.
Mm.
Två fantastiskt duktiga ryttare också.
Mm. Börjar du?
Ja, Johanna. Favoritövning hemma.
Du får börja.
Men jag började nyss.
Okej, okay, om jag måste välja en favoritövning. Jag väljer en hoppövning då. Mm. Då gillar jag att ha bommar, eller förlåt, kavalettisarna.
Mm.
Antingen typ på 17 meter eller typ 21 kan man också. Man kan ha massa olika, det har ingen betydelse. Man kan bara det är samma. Man har en kavaletti och så säger typ 16 meter eller 21 meter. Och så tar man en cavaletti och så har man lika mycket till. Och så sitter man där och verkligen bara fokuserar på att hästen ska vara rak. Och så kan man göra typ 5-5, man kan göra 6-6, man kan göra 4-4. Och när det funkar så kan man göra 4-5, man kan göra 5-4, 6-5, man kan till och med göra så här 5-7, alltså så.
Mm.
Och bara sitta och leka med galoppen.
Mm.
Den tycker jag är jättebra, för att då får du tränat både att ha hästen rak, vägräckorna, och sen får du tränat att kunna reglera hästen både fram och tillbaka.
Ja.
Så ska jag välja en. Och sen om jag ska välja en i dressyr eller typ lite markarbete, så måste jag nog ändå säga Swedish Castle alltså.
Ja, du säger det.
Ja, jag tycker den är så bra, för den är så avslöjande.
Den är så jäkla svår att göra inomhus på liten yta dock.
Ja, det är den.
Fast då kan man göra en liten annan version av den.
Ja, kan du förklara den för de som inte vet vad det är?
Swedish Castle är att du tänkte dig att du har en jättestor ridbana, och så gör du en fyrkant, eller liksom ett fyrkantspår, men du i varje hörn gör en volt utåt.
Så du är innanför spåret hela tiden?
Exakt.
I fel galopp?
Ja, så jag kan ge för er som kollar. Så rider man, om det här är ridbanan då, så rider du höger, 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 höger. Förstår ni? Ja, den är bra.
Den är superduper bra.
Den är superduper bra.
Vad hade du sagt?
Hoppövning, så hade jag sagt huset, som folk kallar det.
Vad är det?
Det är så som vi har hinderna i ridhuset just nu. Två hinder på långsidan, sen två i snett igenom och sen en kombination.
Mm.
Så du har liksom...
Jag har aldrig hört huset.
Du har allt du behöver där.
Ja.
Du kan rida rakt och så kan du rida en dogleg och så kan du rida en dogleg och så kan du hoppa kombinationen.
Vad är en dogleg?
en bruten linje.
Eller?
En bruten linje. Kolla, nu kom Linnea in. Det var Linnea som skrev huset till mig. Fast jag fick också väldigt många andra som skrev huset.
Mm.
Linnea vet vad huset är.
Ja, jag har aldrig hört huset.
Ja.
Mm.
Nej, men det är, vad ska man säga, bästa banan på liten yta.
Ja.
Och också om man inte vill täcka så mycket yta för att man vill kunna rida dressyr liksom.
Mm.
Också.
Okej, så man har kombination.
Kombination på ena långsidan.
Ja.
Andra långsidan har en linje, typ 25 meter.
Rakt.
Mm. Ja, eller vad du nu vill ha.
Mm.
Och sen har du, bredvid de hinderna på långsidan, så har du två hinder på snett igenom.
Mm.
Ja.
Då kan du göra evighetsbana typ.
Ja, också. Exakt.
Mm.
Ja, precis.
Okej. Okay. Heja huset, säger Linnea.
Heja huset. Och vi kan lägga ut de här övningarna i höjdpunkter. På Instagrammen.
Vilma undrar här om vi sparar liven. Vi spelar in ett poddavsnitt nu när vi livear.
Så poddavsnittet kommer släppas.
Ja.
Som vanligt på måndag.
Yes.
Sa jag dressyrövning?
Nej, det gjorde du inte.
Nej.
Säg dressyrövning.
Mm. Alltså, jag är ju för när det händer mycket. Så jag skulle nog säga den jag sa i förra veckans podd. Att jag rider en bana som jag har tävlat. Fattar du vad jag menar?
Mm.
Så jag rider vägarna. För annars blir det ofta så att man bara fastnar så här. Efter spåret jag har valt. Att jag rider en bana och sen slänger in en massa övergångar och biten och allt vad det nu är.
Mm. Mm.
Dock satt jag idag och gjorde öppnor. Jättemånga.
Mm.
Efter långsidorna. Så jag vet inte, jag är nog lite känslostyrd.
Men det är så här, man kan ju säga favoritövning, men jag, det är som oss med allt. Mm. Man snör ibland in på en övning eller ett bett typ. Mm. Eller en, alltså vad vet jag.
Ja.
Alltså man är lite perioder ibland. Exakt. Liksom.
Men jag skulle nog säga också en grej jag gör, som när jag var i USA nu och provjobbade. Då red jag ju kanske 15 olika hästar. Hon har blivit snabb nu, men kan... Alltså jag älskar Linnea. Vårt här inne och kommentera.
Ja, Linnea är jätterolig.
Linnea, vill inte du komma med i liven?
Ja,
snälla. Alltså,
antal personer, Linnea, som vill att du ska vara med i podden. Kan du inte bara komma in
kan
och säga hej?
Kan du inte bara komma in och säga hej? Vi kan bjuda in henne.
Ja, vi bjuder in Linnea i podden här nu. Nu kommer hon gå ut.
Ja, hon kommer rymma.
Ja.
Hon kommer lägga benen på ryggen och springa härifrån.
Antagligen.
Vad roligt det hade varit om hon skulle gå in.
Ja.
Men hon kom
Nej, men det var kul, för det var en tjej här som i liven, Vilma, som skrev vårdslöst. Och då kommenterade Linnea, hon har blivit snabb men kan bli ännu snabbare. Det kan jag.
Jättekul.
Ja.
Ja.
Okej, vi försöker få med Linnea här.
Ja.
Om inte hon har stuckit. Men vi avbröt dig mitt i en mening.
Ja, jo, jag kom på det också. Men när jag var i USA och provjobbade så red jag väl kanske ett 15-tal hästar. Totalt. Och jag kom på mig själv efter varje häst att det jag hela tiden faller tillbaka på är galopptrav övergångar.
Mm.
Galopptrav, galopptrav, galopptrav.
Vad är det du gillar med det?
Alltså jag gillar att när du tar tillbaka hästen från galopp så vill jag ha den i en svung i trav. Och jag vill kunna hålla den framme på handen i fattningen utan att den slår sig fri eller liksom inte tar skänken eller ja, allt vad det nu är.
Mm. Ja, fortsätt. Nej.
Ja, så hon rymde.
Ja, Linnea skriver, jag vill hellre höra på er. Ja.
Okej då.
Ja, men så trav, galoppövergångar.
Ja, trav och galoppövergångar.
Det är det du faller tillbaka på.
Ja, det är det nog.
Ja. Okej. Hade vi någon fråga eller ska vi bjuda in någon ny?
Där var det en fråga. Vad är eran bästa och sämsta sida med varandra? Jag tror jag svarade på den här för länge sedan. Det här är ganska
kul. Vi kanske svarar olika nu.
Ja,
ja, för jag minns inte vad vi svarade.
Nej, jag minns inte heller. Är det min tur att börja nu?
Ja.
Din bästa sida är nog din... genuina snällhet och jag kan inte välja bara en och ärlighet. Alltså att du är ju snäll på ett sätt för att det ligger i din natur. Och det tycker jag är fint. Alltså du är snäll för att du genuint vill hjälpa någon. Du är inte snäll för att du så här alltså vad ska man säga, känner att du måste eller så här, samla poäng. Alltså inte, man fattar verkligen att din snällhet är genuin och du gör det för att du bryr dig. Och så är du väldigt ärlig.
Gullig.
Och det är fint.
Vad söt det är. Alltså vem har en vän som jag?
Ja,
ingen.
Vem har en vän som jag?
Tack.
Ja.
Gullig, gullig, gullig. Nu måste du vara helt brutalt ärlig med min sämsta sida eller sidor.
Johanna vill gråta.
Ja, jag vill gråta, men jag har gråtit så många gånger i podden nu. Så jag får hålla inne på mina
Johannas sämsta sida.
Du vet att du kan vara helt ärlig mot mig.
Ja, men jag vet.
Vi har till och med sagt till mig att man kan, du kan vara det.
Ja, jag vet alltså, men jag har typ svårt att komma på din sämsta sida.
Ja, men man har ju dåliga sidor.
Alltså typ, den enda typ. Alltså, det här är inte ens en dålig sida.
Nej, men du måste
det
säga
här är inte dåligt. Dåligt. Men, alltså, det är också så här. Jag trodde inte att du var så rolig som du är. Det är nog din sämsta sida. Att din humor inte... Jag tror inte den lyser igenom alltid. För du är sjukt kul. Det skulle jag nog säga är din sämsta sida. Att du har... Nej, men fattar du vad jag menar?
Ja. Alltså,
ibland att du håller igen lite ibland.
Tycker du fortfarande att jag gör... Alltså, jag kan ju förstå vad du menar. Tycker du fortfarande att jag håller igen utåt sett? Att jag är mer... Lite mer chill...
Ja, såklart.
Ja.
Men det är ju inte konstigt. Och det är ju också så här, det är också respekt. Alltså, vi kan ju driva med varann ibland.
Ja.
Och jag tror också, och det är också en fin del av dig, att jag tror inte du skulle driva om typ våran relation eller om mig eller så där, för att du inte, för att du har respekt för mig och vill inte få mig se dum ut framför yeah. folk. Och det är ju jättebra. Alltså det är ju någonting fint. Men jag kan ju också ta det. Alltså jag är också alltså det är inte en, det är inte ens en, alltså det är inte ens en dålig sida. Men någon gång har folk sagt till mig så här, bara, men gud, hur orkar hon med dig liksom? För jag kan ju vara ganska grov, eller liksom så här, inte grov så, ja, men
det tycker jag. Men jag fattar vad du menar.
Ja, du fattar. Du fattar.
Ja, men jag är lite besviken att du inte kan säga något som är lite...
Nej, men det är, men jag har inget dåligt.
Jo.
Ja, att du inte äter socker på vardagar, men det är Andreas fel.
Men det är ju bara den här veckan.
Ja, det är bara...
ja, när vi inledde så här att vi skulle försöka... Alltså jag äter ju socker nästan varje dag liksom. Så jag ska försöka bara se... Alltså,
plus en.
Bara se att kunna ha disciplin och inte göra det. Men ja, det är sidospår.
Mm.
Ja, men dina bästa egenskaper är, ja, men verkligen din humor. Du har inget filter. Alltså du är verkligen bara Elsa från hjärtat och ut. Och du har sagt till mig så här ibland att ja, men jag kan säga saker som kan låta konstigt, eller du vet, du sa ju det för någon dag sedan, att du skulle kunna säga saker som skulle...
Ja, jag kan ju ställa så dumma frågor.
Ställa ibland. Dumma frågor, men du gör ju inte det. Alltså det är någon skev.
Nej, men du tänker nog inte på att det är en dum fråga. Men nej. Jag vet av mig att jag har ställt dumma frågor.
Okej, okay, fast jag älskar ju den alltså transparenta sidan, att man inte behöver linda in allting. Jag hatar inlindandet.
Ja.
För att om du kommer och ska linda in någonting till mig, då vet jag ju redan när du börjar inlinda att du kommer landa i något längre fram. Så bara fram med det direkt.
Nej, jag kan ju inte ljuga, jag är jättedålig på det.
Ja.
Eller så här, hålla igen på saker.
Hålla igen, nej. Och jag tycker det också är lite jobbigt, så jag brukar ibland tänka att jag behöver kanske linda in lite ibland för att alla inte kan ta raka eller så, för att det inte ska landa fel.
De personerna vill inte vara med mig. De har redan lämnat mig för länge sedan.
Nej. Nej, men det, och du är alltid glad och alltid liksom lösningsorienterad, eller några problem. Du
det var en sak du skulle säga. Jag sa bara två saker om dig och då la jag band på.
Ja, men jag vet ju inte vad det är jag ska säga som är din bästa egenskap. Jag tycker att det är svårt. Ja. Det är många som gör dig liksom. På något sätt.
Gulle dig.
Men också att
så många dåliga sidor.
Nej, men du har en dålig sida som jag tycker.
Vilken är det då?
Nej, men det är bara att du är lite rörig ibland.
Ja.
Eller lite så här, alltså,
jag är tankspridd. Eller
lite
jag...
tankspridd, ja. Mm.
Och jag ska inte lägga orden i mina på det.
Nej. Nej, men lite, nej, men det, och det är ju lite så. Men det är ju kanske inte något som är jättestort liksom. Men om jag ska säga något som är mindre bra, så är det väl det kanske.
Och där jag försöker jobba på det, för jag har en gen som heter zona ut.
Ja, det har du.
Ja. Och jag kan zona ut. Det kan vara liksom, det kan vara i ett samtal att jag så och bara zonat ut, eller jag kan också zona ut från alltså känslomässigt zona ut.
Mm.
Typ som när Bell dog och vi hade meet and greet i Stockholm, då kan jag också så här bara inte, det vet jag inte om alltså lyssnarna vill
berätta det. Alltså
jag nu är det så länge sedan, gått 2 år. Men det var ju som vi hade vi var på GCT i Stockholm. Och under den här tiden var Bell på Ultuna och var ju jättedålig.
Och hade varit det
i 3 veckor.
Ja.
Nästan. Så jag åkte ju då mellan Stockholm och Uppsala för att hälsa på henne liksom. Så vi var väl på GCT i 3 dagar, 2 eller 3 dagar. Och jag var till Bell varje dag också. Och hälsade på henne. Och då var det en av dagarna, typ lördagen eller något, så hade vi bokat in en meet and greet klockan 3 eller något sånt där. Jo, det var klockan 3 vet jag. Och då var jag hos Bell på morgonen på lördagen. Eller om det var på fredagen. Jag var där i alla fall. Och så bokade vi då hennes avlivningstid. Och den var ju på klockslaget när våran meet and greet började.
Mm.
Så jag visste i vilken tid de skulle ta bort henne. För det var då de, nu känns det kanske, men man får ju typ välja om man ska ha bultpistol eller inte. Eller sådär. Mm. Ja. Så det var i alla fall 3:00 de kunde ta bort henne.
Mm.
Och det var samma tid vi hade våran meet and greet. Och då kom det ju fram folk till mig, för jag hade ju lagt ut på henne att jag var och hälsade på. Så det var ju flera av poddlyssnare och så som kom fram och bara, jag hoppas Bell blir bra. Okay. När jag visste att hon redan var död liksom. Men då var jag också så här, i det momentet så kan jag också säga, tack vad gulligt. Ja, det betyder jättemycket.
Mm.
Alltså så här, för jag vet att du kollade på mig då en gång när det var någon som kom fram och sa det. Och du var så här, du bara, mitt hjärta går sönder. Och jag bara, det är lugnt, det är lugnt. Och så här. Och nu kan jag ju kolla tillbaka och bara, det är ett sjukt beteende.
Nej, men det är nog bara en överlevnadsstrategi.
Liksom. Jo, men det är ju. Men alltså, jag tror,
men det,
den måste ha att göra med min zona ut igen. Alltså. Att jag inte riktigt är närvarande alltid.
Jag vet inte. Men du är också bra på att stänga av saker när det behövs. Att leverera när det behövs och så, jag menar.
Ja.
Alltså så, det, samma med när det kanske är tävlingar och så, något annat är. Det var ju också när du var med Oliver liksom. Mm. Då var det ju, gjorde inte du din, typ din bästa tävling då? Det var någonting, du gjorde något som var, eller du var...
Ja, det var ju min första helt felfria, nej typ så här andra i livet helt felfria tävling med
fem. Ja, det, jag vet att det var någon gång, det bara var så här, det gick så sjukt bra, men ja. Allt var kaos runt omkring dig. Mm. Ja, nej men, ja... Kul fråga.
Mm.
Vi ska ta in någon här nu snart så vi får lite flow. Vi vet ju att vi råkar ju typ sända när det är någon Rögle-Leksand-match.
Nej, det är inte Leksand imorgon. Det är Rögle-match just nu.
Vi ska ta in någon live.
Ja. Ebba har vi försökt med ett tag. Vem är det här då?
Minea. Hej! Hello. Minea!
Kan du säga hur man säger ditt jättefina namn?
Ja, Minea.
Ja, det var fint.
Ja, tackar.
Tack.
Jag har en liten historia och en liten fråga.
Åh, vad kul. Berätta.
Jag tävlade ju i helgen.
Mm.
Lördag och söndag. Och jag ville bara säga att jag hade lite så genrep för hoppning innan det. Så tävlade jag hoppning. Mm. På torsdag, tror jag. Och jag måste bara säga att det gick så dåligt. Det var verkligen så här, nej, jag kan inte tävla. Det kommer inte gå. Och då måste jag säga, jag lyssnade på er podd som hade släppts den veckan efter det. För jag var lite sen på den. Mm. Och så gud vad ni hjälpte mig.
Mm.
Alltså, när vi snackade om det här, alltså hästar som stannar och så. Alltså det hjälpte mig så mycket. Och det gav mig verkligen pepp till att starta och debutera en av fem. Som gick jättebra.
Nej, vad kul.
Och var jättekul. Så att, jag har väl en liten fråga om det. Att, för när man fastnar sådär och känner att nej, jag kan inte starta, jag kan inte göra det här, jag kan inte driva. Hur ska man göra när man inte har ett poddigt för det?
Ja, den här tar inte jag.
Jag zoomar ut lite och ställer dig lite borta här så vi kan svara i micken och se dig samtidigt.
Återupprepa frågan.
Ja, precis. Hur ska man tänka när man kommer till tävling och bara känner att man inte kan rida, va, sa du, va? Eller att man liksom, man löser inte det här, man vet inte hur man ska göra typ. Och jag tror typ att förenkla saker och ting då, för att ibland kan det kännas ganska överväldigande när man kommer till tävling och man kanske har höga krav på sig själv, man har prestationsångest och man gör det så stort i huvudet att det blir så överladdat att man vet inte var man ska börja, och så kanske man blir spänd själv också och man får liksom inget syre upp varken till hjärnan eller ut till musklerna. Och då tror jag först och främst att det är viktigt att bara vara lugn själv och andas. Bara se till så att man får igång sin andning. Man kan faktiskt, det är svårt för mig att visa och så här nu när vi kör podden. Men man kan googla andas i ruta eller andas i box. Det heter olika. Där man andas in och man andas ut på ett speciellt sätt så att man ska hitta sin andning. Och sen att du bryter ner saker och ting så att det blir konkret för dig. Alltså bara så här, okay, vad är det som är viktigt nu? Vad är det jag behöver göra här? Och då kanske du kan gå tillbaka till och tänka på vad har vi gjort på träningen? Vad är det min tränare verkligen har påmint mig om? Vad är det vi ska göra? Och bara ta någon minut innan du ens sätter dig på hästen och bara så här, okay, vad blir viktigt? Och då kanske du faller i tre bit eller tre delar som jag säger, okej, okay, jag vill ha min häst framme för skänken. Okej, okay, men hur ska jag göra det? Men jag kanske ska göra mina övergångar när jag kommer in på framridningen. Jag kanske ska rida så här, 10 steg fram, 10 lite tillbaka eller 10 fram. Bara så att det är något som är konkret så att du känner att du kan det liksom. Och sen att du bryter ner det och sen inte gör det mer komplicerat än så. Förstår du hur jag menar? Så att det inte blir att du tänker att du ska göra 100 grejer utan du bryter ner och gör 3 saker. Och typ som jag, när jag var som mest såhär tankspridd, för jag har ju ändrat mitt system ganska mycket sista 1,5-2 åren, där jag ska börja galoppera mycket mer och hela den här biten. Och då, för att jag skulle komma ihåg och göra allt det här, för jag kände att jag verkligen ville prestera. Jag ville dels visa upp för min tränare att jag lyssnar på vad hon säger och jag gör bra ifrån mig. Men för mig själv vill jag också prestera. Men då var det bara så här, okej. Okay, galoppera i svängarna, det är det jag ska göra. Galoppera i svängarna. Alltså här, när jag kommer fram till hinderna så måste jag liksom ha mina ben om. Jag måste ha en underskänkel som är om hela tiden. Och sen i landningarna, där måste jag galoppera. Det är liksom 3 saker du behöver tänka på. Sen strunt samma, vad allt annat, det bara sker liksom.
Det kommer
tumma upp.
Galoppera.
Galoppera, tumma upp. Förstår du lite hur jag menar där?
Ja, men det tror jag. Jag har lite exakt samma ting som min tränare tjatar på mig. Så.
Mm. Och jag tänker att det är också så här, det är ju oberoende av egentligen vad du har för häst. Att så här, man kan typ, för jag hade ju det lite också, att jag satte regler när jag red. Jag minns att jag hade en regel när jag red så här tåg, att mina händer aldrig fick gå bakom den här luddpadden. Liksom.
Mm.
Att min hand aldrig fick börja jobba bakåt, för då blev man för kort i halsen. Liksom. Att man kan typ ha lite sådana så här checkpoints.
Ja.
Typ som idag så hade jag träning för en tjej. Och då sa jag det också innan hon skulle hoppa sin runda. Att så här, okej, det är 3 saker du ska tänka på. Det är liksom inget mer. Mm. Utan det är de här 3.
Mm.
Och sen är resten skiter samma. Vi bara benar ut det så här. De här 3 grejerna börjar vi med.
Mm. Exakt. Och sen också när du är där, det kan du till och med börja göra redan dagen innan och sådär, och gärna samma dag, att gå tillbaka och titta på rundor som du har varit väldigt stolt och glad över, där du har liksom beviset framför dig att du visst löser det här. För att man, det är så lätt att tvivla på sig själv i stunden, men att bara gå tillbaka och bara shit, jag gjorde ju det här förra månaden eller för ett halvår sedan eller vad det nu är, kan stärka jättemycket. Så det är våra tips.
Det är typ
så. Tack så jättemycket.
Ja, tack själv för att du ville hänga på lite. Och väldigt kul att förra avsnittet kunde hjälpa dig.
Ja, verkligen.
Ja. Det kändes väldigt bra att lyssna på det.
Mm. Härligt.
Alltså, verkligen.
Underbart.
Underbart.
Tack så jättemycket, Minea, för att du kom in och snackade lite.
Ja, tusen tack.
Puss och kram, hej då.
Puss och kram.
Ja, men så himla roligt
att gå med.
Ja, så roligt. Vi satt här innan jag och Elsa bara, undrar om det är någon som kommer in på liven. Undrar om det är någon som vill vara med.
Ja, vi satt verkligen bara, vi kanske måste göra en plan för vad vi ska prata om idag.
Det var en, Nora Villin skrev hon, så vi kan väl bjuda in Nora där igen.
Ja, vi testar Nora igen.
Ja, och sen annars så tar vi
Ines. Nora.
Nora, nu får du komma in till oss här. Nej, du får köra nästa.
Ja, nej, tyvärr Nora. Alltså, jag försökte också söka och bjuda in dig.
Ta Ines där.
Var?
Ines där.
Där.
Hej!
Hej!
Tjenare!
Jag ser inte er.
Vad sa du?
Jag ser inte er.
Nej, vi ser dig.
Ja, det är helt
vart. Ja.
Okej då, får du höra på oss då. Det kanske kommer.
Ja, det kanske dyker upp.
Välkommen in i värmen.
Tack.
Vad har du på hjärtat idag?
Ja, men jag har en fråga om tävling.
Mm.
För det är så att jag har gått över till storhäst nu. Och hon har en tendens att stanna. Och vi vet inte riktigt vad... det är, för att vi hittar ingenting som det kan vara. Utan hon liksom kollar väldigt mycket neråt och stannar väldigt långt framför hindret.
För att hon liksom tittar ner på hindret eller långt innan i svängen liksom?
Ja, men tittar ner på hindret skulle jag säga.
Mm. Och typ hur långt ifrån hindret är vi?
Ja, 5 meter.
Okej.
Kan det väl vara?
Vi sätter ifrån dig bara.
Ja. Jag tycker det låter som att den är lite spooky.
Det tycker jag också det låter som.
Alltså att, att hon spänner till som att hon kollar på något liksom. Speciellt det här om de sänker huvudet och liksom att de studerar marken. Det kallas ju att de är markskygga då. Också. Och alltså för att få bort det mer eller mindre så är det ju, alltså dels så tycker jag inte att man ska ge hästen för mycket utrymme att kolla på hindret liksom. Lite precis som samma sak om hästen stirrar till för ett hörn eller vad det nu är, då kanske du inte bjuder in hästen till att ställa sig dit och kolla på det. Och lite samma sak är det när de kollar på marken, då kanske man inte ska bjuda in till att säga okej, gå med nosen i backen och kolla på det, utan så här, mer bara försöka fortsätta med det jobbet man håller på med liksom, hålla huvudet där man haft det innan. Jag kollar på dig här för bekräftande.
Jag bekräftar. Ja. Precis. Men precis, att man inte tillåter kanske att hästen går för lågt med huvudet och på så sätt liksom
increasear att det är okej för den att
så. Ja. Och med det sättet, det är inte så att den inte får titta. Alltså så, det är klart att den kommer att titta ändå. Men om man kan tänka att man har huvudet upp lite grann och att man har en stadig kontakt. Så dels så får du upp huvudet lite grann så att inte den liksom kollar ner på samma sätt. Men sen också att den känner stöd från dig. Att den känner att du finns där och håller den i handen lite grann. Och jag vet inte vad du tycker om detta, Elsa. Och jag är ingen utbildare. Så att jag säger bara hur jag själv har löst sådana problem tidigare. Men det är också att inte rida för fort mot de hinderna. Utan att när du vänder upp, säg att du har det här hindret snett igenom, att du i hörnet där ser till liksom att hästen är ställd dit den ska och vara noga med vägen så att du kommer rakt och så. Men liksom attackera inte hinderna, utan snarare tänk att du ska bromsa till hinderna, så att är du i galopp så gör det inget om den faller i trav, bara du håller kvar liksom din kontakt och finns där med dina, med dina skänklar, så att du kramar om den och säger jag är här. Så att du inte pushar ut mot hindret så att säga.
Ja, nej, för det kan ju ofta få liksom en motsatt effekt, att om hästen är spooky och redan kollar och så kommer du med ben, och så krävs det ganska typ så här, det krävs ju bra timing i ens ridning för att kunna finnas där i handen och komma med ben samtidigt utan att det blir så att du kommer med ben, lutar dig framåt, kompromissar lite med att släppa handen. Att det är liksom, att precis som du sa, att använda tyglarna och handen liksom lite som vägräcken. Jag brukar ofta säga det, att tygen ska gå, tygen ska egentligen, när du plockar upp tyglarna och stänger handen och håller den där den ska vara, då om hästen inte har sjukligt smal hals så borde tygen liksom gå emot halsen på båda sidor. Och där ska din hand liksom kunna förbli. Och liksom kunna rama in hästen hela vägen fram till hindret och sen ger du den eftergiften den behöver över. Men vad fan var det jag var inne på från början? Att du rider hästen upp till handen hela tiden. Och det var ju det du var inne på. Att du då galopperar lite större galopp genom svängen. Och desto närmare hindret du kommer, desto mer pressure kommer du få liksom i handen. Du måste skapa ett dragläge. Är du med på hur jag menar då?
Ja.
Och då kan, om jag får tillägga det, så kan det också vara bra när du gör det. I och med att det kanske, om man känner sig lite osäker på att hästen stannar. När man blir lite osäker själv så är det väldigt lätt att man intar framstupa sidoläge, alltså att man går framåt, för det är som en försvar att vi går framåt när vi blir osäkra, och det är det sista vi vill, så man kan försöka tänka på att vara lite extra upprätt fram till hindret. Så att du känner att du sitter stadigt, att du kan vara stadig för hästen, men också om hästen skulle spooka eller hoppa till lite extra eller sådär, att du sitter stadigt, för det är en ganska skön känsla för ryttaren att känna att man är stadig när man gör jobbet så att säga.
Ja, men jag känner verkligen igen mig med det där att liksom man tar bort istället på Tinder.
Ja, och det blir också, där har jag... Där är en till grej som jag faktiskt sa till en elev idag också. Att när du kommer med väldigt mycket ben, eller alltså väldigt mycket, du vill skjuta på mycket utan att du ramar in med något. Tänk dig liksom att hästen då kommer fram till en så här, en korsning där det är 17 avfarter liksom. Och så lägger du på ben. Har du en jättetrygg och stadig häst, den kommer ju bara ta första bästa rakt framåt. Bara okej, okay, då går vi, då springer vi. Men din häst verkar ju inte vara den typen, utan den kommer ju välja alla andra vägar än just den rakt framåt som är över hindret. För den har ju massa andra att välja på. Så du måste liksom visa den vägen först, kunna bestämma vart ska min häst sätta sina framben egentligen. Och sen utifrån där komma med ben. Så du först har liksom vägriktningen och sen framåtdriften, det är dit att jag vill.
Verkligen. Och en häst som är försiktig och lite spooky i sig själv och sådär, ju mer du pushar den mot hindret, desto mer kommer den också att backa av liksom, från hindren. Det är därför du inte vill komma med bara ben det sista du gör, utan tvärtom vill du komma och samla energin. Du vill liksom hålla den lite så att den i så fall vill galoppera framåt. Känslan ska nästan vara så här: nej, du får inte gå framåt. Du kanske vill gå framåt, men nej, du får inte gå framåt. Alltså man ska hårdra det liksom.
Det är svårt att skapa det också. Men jag hoppas vi har förklarat någorlunda.
Ja.
Ja, men det är lite som, alltså, om du har kollat på, förlåt när jag avbröt dig, men det var bara en sista. Det är om du har kollat typ VM eller OS eller något, när många ryttare liksom går på sina hästar mycket när de ska rida på ett stort vatten. Att de som egentligen lyckas som bäst, det är ju de som håller lite, alltså bromsar lite samtidigt som de kommer med ben. Släppa handen och komma med jättemycket ben, då blir det nästan som att jaga hästen dit och säger liksom så här: ditåt ska vi, och det är livsfarligt. Det är liksom, du är med på hur jag menar, tror jag.
Ja.
Och sen våga experimentera liksom.
Ja.
Fick du med dig något?
Det är väldigt bra tips faktiskt.
Ja. Vi har ju spelat in det här, så det är bara att lyssna på måndag om vi vill höra det igen.
Och sen har vi också avsnittet vi släppte förra veckan. Alltså avsnitt 99 blir det. Där pratar vi en del om det här också.
98 pratar vi om hästar som stannar.
98 är det? Ja, just det. 98.
Ja.
Det gör vi.
Ja, men jag får ta och gå in och lyssna på det.
Gör det.
Tack snälla Ines för att du kom in.
Tusen tack. Hoppas tack, du fick med dig någonting.
Ha det bra. Hejdå.
Hejdå.
Sommar, hejdå.
Bra fråga. Alltså vi blir ju ofta så här att vi liksom... surrar iväg på saker.
Men det tycker jag är bra.
Vi går in i frågelådan här igen och kollar.
Ja. Vi tar lite snabbfrågor, kan man säga det?
Vi säger det. Johanna, när ska du skaffa en Harris?
Alltså, jag tänkte ju sno Harris när Elsa och du sa. Alltså, dagen innan så tänkte jag gömma honom så att inte hon... så. Men... så det är den planen jag har, ingen annan plan. Grejen är så att jag vill inte ha någon annan Harris, förstår du? Alltså jag vill inte ha en ras som Harris, för att jag kommer jämföra alla hundar med Harris och det finns ingen som Harris, det är det. Det är det som är problemet. Och, nej, men för att vara ärlig, jag skämtar lite med det här, men inte det med Harris, för det finns verkligen ingen som Harris, men det jag sa innan, att jag lever typ ett liv nu där jag inte kan ha hund fulltid, så därför har jag varit så himla glad de gångerna jag typ kan ha Harris, typ de här 3-4 dagarna, för att det funkar, men jag hade inte kunnat ha honom liksom på heltid så. För att jag inte löser det. Jag reser ju ganska mycket och sådär.
Ja.
Och vi har pratat om det, Andreas. Men inte riktigt än.
Nej. Och det är alltså där. Det är bra det du gör. Alltså du tar det ju väldigt seriöst. Att ska en hund bli bra, eller en häst bli bra, eller ett barn, eller vad det nu är man vill ha. Så är det ju tidskrävande.
Exakt så känner jag. Det är som jag har sagt till dig med barn. Att man måste kunna ge 100%. Alltså.
Ja. Och man själv är ju inte den i fokus längre.
Nej,
liksom.
Nej.
Alltså nu har man en hund så är det en annan sak än ett barn. Men det är fortfarande otroligt tidskrävande. För att det inte ska bli problem. Liksom. Och det är nog det också att... liksom det är fostrandet som kräver tid för att det sen inte ska vara så tidskrävande. Typ som Harris nu, i och med att jag har fostrat honom i ett års tid, eller ja, hela tiden gör mig det, så kan ju jag åka iväg.
Mm.
För det är ingen rabiat hund som ingen vill ta hand om. Liksom.
Nej, det är väldigt lätt att ta hand om. Ja. Liksom. Man märker att han har en gedigen uppfostran. Ja. Alltså det är verkligen typ så här, Harris lär mig hur jag ska ta hand om Harris. Alltså, för innan du sa, du har inte sagt så här till mig att Harris ska sitta ner innan han äter. Och sen liksom du säger varsågod. Det har Harris lärt mig. För när jag börjar hälla upp maten, då sätter han sig där och tittar.
Han tar ju inte maten för som säger.
Nej, det, så jag bara... Jag bara, varsågod. Ja, okej, det funkar.
Hemma har ju jag gett Harrys mat, gått och duschat och sen har jag glömt säga varsågod. Och när jag går ut så sitter han kvar.
Nej, det är så hemskt.
Nej,
bara hjärtskärande.
Nej, jag vet, det är så hemskt. Det är ju, och mina kompisar säger det hemma. De bara, alltså skulle någon i grannkommunen säga sitter och sitter han liksom.
Ja, oh, vad roligt.
Herregud. Jag såg att vi fick en till fråga där om... vad man ska tänka på när man ska träna för en ny tränare.
Mm.
Har du något?
Jag började för ny tränare för ungefär 1,5 år sedan. Så det är ganska nyligen för mig. Och innan jag gjorde det så hade jag ett samtal med henne och berättade lite vad jag hade för önskemål. Och typ frågade hur hon jobbade och så, om det matchade... alltså mina önskemål. För att jag kom ju från ett system där det var väldigt... Alltså jag har väldigt nära relation med min tränare, allt ifrån att fråga om råd, liksom, allt från foder till betsling till allt och få feedback på runder och sådär. Jag kollade det och jag tror att det är viktigt att man funderar på själv, vad vill jag ha från min tränare, vad liksom önskar jag för typ av upplägg? Och sen prata med tränaren och fråga vad har den? Är det okej att jag skickar videos om det nu är viktigt för dig typ? Så att ni har lite koll innan ni börjar träna. Tycker jag är viktigt. Och sen, ja, viktigt att börja för ny tränare. Ha ett öppet mindset. Du kommer antagligen sättas i helt nya uppgifter som du inte är van vid. Och det kanske går helt emot det du har gjort innan. Att inte lägga någon värdering i det utan bara så här, ge dig helt... den nya tränarens system och gå in i det.
Mm.
Så länge inte det känns fel, alltså så länge inte det är någon som är dum mot din häst och du inte står för det den gör, alltså då drar det ur liksom, såklart. Men du förstår vad jag menar, att inte lägga för mycket värderingar utan testa fast att det känns svårt typ, eller fel eller så.
Ja.
Vad har du att säga om det?
Ja, jag skulle nog också säga precis det som du sa, att så här, har du åkt dit och ska träna för en ny tränare, då har du ändå, alltså, våga göra det 100% då.
Mm.
Och typ så här, lägg bort lite, alltså lägg helt bort prestigen i hur det ser ut eller hur det är sådär. Och sen också lägg bort typ känslan av hur det känns. Att så här, att den här tränaren kanske inte söker samma sak som... alltså som din andra tränare gör eller som du gör i ditt vanliga jobb. Utan den kanske är ute efter att du ska ha en annan känsla. Typ som du när du bytte och började träna för Linnea. Då kände ju du i början så här, shit, det här går jättefort liksom. Men då var det ändå så här, det har ju blivit ditt nya normalfall.
Mm.
Eller mer och mer.
Mm.
Ja, men ta det lite för vad det är. Och sen om man känner efteråt att nej, men det här var nog inte för mig. Ändå så här, okej, men vilka bitar kan du plocka med dig?
Mm.
Det vet jag att det är jättemånga som... alltså som har... väldigt många av dem som är väldigt duktiga att rida nu är ju de som har suttit på läktaren och kollat på träningar bara för att liksom. Jag gjorde det hur mycket som helst. Jag hade typ ingen tränare i Falun.
Mm.
Utan jag tränade ju för Linnea och bodde i Falun.
Mm.
Så jag åkte ner till Linnea någon gång om året och så skickade jag videos och sådär. Men jag åkte ju ändå och kollade när det var träningar på min hemklubb. Jag visste att det här systemet kanske inte är vad jag vill sätta mina hästar i. För att jag trivs väldigt bra med att träna för Linnea. Men jag kan ändå åka dit och kolla för jag vet att jag kommer kunna ta med mig någonting någon gång.
Mm.
Jag var senast igår och kollade på dressyrträning.
Mm, just det.
Och även därifrån kan jag ta med mig någonting. Liksom.
Mm.
Ja.
Mm.
Nej, men så det tror jag. Open mindset och våga en träning kommer liksom inte förstöra dig eller din häst.
Nej.
Om det inte är som du sa, att det liksom är någon som är uppriktigt dum eller något sånt där, då är det klart man måste säga ifrån.
Mm.
Men annars våga testa och ta med dig.
Mm. Ja, jättebra så. Jag tänker att vi är uppemot en timme här nu.
Ja.
Jag tänker om vi ska välja en fråga och svara på och bjuda in en person till.
Mm.
Ska vi göra det?
Mm.
Så alla er som vill in nu, vi avslutar med det.
Vi avslutar med en sista.
Men där vi kan ta den här frågan annars så länge, för den har kommit i olika. Ska vi köra en fråga så länge?
Ja, vi gör det.
Förra veckan pratade ni om ABC och att ni typ travade hela första passet för att jobba med framåtbjudningen. Min fråga är, hur skänklar man rätt? Alltså jag tycker det är jätteintressant att prata om skänklar, för att man kan skänkla på så många olika sätt.
Ja, jag kan säga så här, idag kunde jag inte skänkla på min häst överhuvudtaget, för då flög vi fram.
Och han ska rida i övermorgon.
Ja, det ska du.
Ja.
Ja, hur skänklar man
på? Nej, men alltså jag ser det på lite olika sätt. Alltså det här kommer inte från någon ridhandbok eller så här. Det här är min egen känsla på hur jag skänklar.
Mm.
Sen kan det vara rätt och fel, men det är så jag gör. Jag ser det på olika sätt. Det finns en typ av typ skänkel. Alltså nu tänker jag knät och neråt. Det är hela skänken för mig liksom.
Är knät och neråt
hela? Eller ja,
det är ju underskänkel.
Ja, det är skänkel. Alltså underskänkel. Alltså jag skulle vilja dela in skänkel.
Okej. Okay, okay.
Mm. Jag kanske tar det för djupt nu, men det får kör. Bara annat. Ja, för jag tänker, det finns ju en understödjande underskänkel. Och det är typ så här, ett kramande, en kramande givan av underskänken, så att säga. Alltså att du liksom...
Du räcker den gör du helt utan knä då.
Ja, jag vill säga bra, jättetillägg. Helt utan knä, tänk så här. Knät lite ut, ja. Utan att vinkla ut det. Och, sen, och det är kanske en hjälp jag kan använda när jag känner liksom att jag vill behålla någonting. Eller det kan vara att jag känner att min häst bara så här lite grann kanske står emot någonstans. Jag vill inte liksom ge den en skänkel i form av typ som att jag hade en sporre på mig. Utan jag vill liksom bara finnas där och krama den och säga jag är här. Typ så. Det är en typ av skänkelgivan för mig. Och sen är det också typ mer så här... skänken, tänkte där som typ sporren sitter om man rider med sporrar.
Klacka.
Exempelvis. Okay. Klack, ja, precis. Vilket är liksom en lite mer så här men gud, så nu kan jag inte förklara. Men det, man använder dem ju såklart i olika lägen, men jag vill bara liksom sortera upp dem, att det finns den underskänken som är lite mer kramande och så finns det den som är lite mer...
Väckande.
Ja, tack. Väckande typ. Och jag kan använda båda i samma situation, men i olika situationer också. Så jag kan liksom inte alltid säga att jag gör alltid klacken eller sporren. Och jag gör inte alltid underskänken i det här läget, men jag varierar mellan dem. Och sen så finns det också ett drivande läge. Alltså jag tänker typ ifrån sätet. Precis, sätet. Nu är inte det skänkel, men det är en typ av drivning liksom.
Mm.
Så de tre, så ser jag det, att man kan driva på olika sätt eller skänkla.
Mm.
Det kanske var det så hon menade ens.
Nej, ja,
eller hur tolkar du frågan?
Okej, nu kommer min.
Mm.
Jag håller med om att det är två olika. Jag tror att man i dressyrsammanhang kallar det att klacka. Okay. När det är en mer väckande skänkel.
Okay.
Den kan man också då i dressyrsammanhang, vet jag, att man kan göra i takt med traven till exempel.
Mm.
Så kan man se till att få liksom en mer, få mer punch i det man gör. Och sen finns ju den understödjande skänken som är liksom mer supportive, kan man säga.
Mm.
Och då, men sen beror det också helt på vilken häst man sitter på. Och sen kan du använda i kombo mellan liksom hand och skänkel, så kan du välja då om den klackande skänkelhjälpen, om den ska vara att hästen ska sätta sitt bakben mer under sig, eller om den ska göra det mer uppåt, eller liksom vad den nu ska ge. Den här stödjande skänkeln skulle jag mer säga är för att behålla någonting.
Mm, exakt. Det var det jag var inne på.
Eller att behålla någonting. Där. Den är liksom verkligen varken en gas eller
flyttande.
Kanske lite flyttande hjälp ibland. att en understödjande innerskänkel kan vara för att runda hästen.
Jo.
Du vill liksom inte, du vill inte klacka ut den för då sladdar den iväg, utan du vill bara vara där. Men frågan var ju kopplad till vårat förra, eller det avsnittet när vi pratade om framåtdrift.
Ja.
Och då skulle jag nog säga att jag vill heller inte att den här väckande skänken, att man ska koppla den till att hästen spänner till.
Nej.
För den ska ju fortfarande vara väckande på ett sätt att skänkelhjälpen ska alltid, alltid, alltid vara drivande på det sättet att hästen vill gå framåt, inte uppåt.
Mm, exakt.
Eller inte så, alltså inte väckas för mycket, utan det, skänken är alltid en drivande hjälp. Ja. Oavsett om det är sidled eller framåt så är den alltid drivande.
Mm.
Den är aldrig, den ska aldrig vara inom en ram som gör att hästen vill fly uppåt liksom.
Nej, exakt.
Ja. Var det?
Jag tror det var bra. Det var någon som skrev att vi vänder och vrider på det för att få er att förstå och att det betyder mycket, så att jag antar att det kanske var bra då.
Ja.
En sak jag tänkte på när du sa det här med klackhjälpen, eller man säger att man använder sporren eller klacken eller hur, så här, att man använder det i takt. Jag kommer ihåg att jag läste i en bok när jag var väldigt intresserad av att läsa hästlitteratur, att man kunde jobba, få skritten mer aktiv, så kunde man jobba med skänklarna i otakt, så att man liksom såhär vänster, höger, vänster, höger,
att
vänster,
höger, höger, bak, vänster, bak,
ja, exakt, ja. Och det gjorde jättestor skillnad. Så det var bara en inflick.
Och det är lite som vi var, eller som jag vet att Jens pratade om i kliniken också, att han, lite samma sak där, att när du vill få hästen att driva på sista steget innan avstampet i hoppningen, att det gäller att den smackningen också kommer i takt. Du får inte lägga smackningen i fel tillfälle i avstampet innan språnget, för då stör det mer än vad det ger nytta. Så jag tror alltid, alltså experimentera för att lära sig, tror jag på.
Verkligen. Då ska vi bjuda in en sista person.
Då ska vi bjuda in en sista.
En timme går ju fort.
Alltså. Ja, gud ja.
Man vill ju bjuda in alla. Herregud. Vi tar Nicole.
Nicole skrev att hon ville komma in. Så vi ser väl om det går.
Vi hoppas det.
Nicole.
Nu kommer Nicole.
Hello.
Hej.
Tjena.
Alltså, jag är jättestarstruck. Alltså jag kan liksom inte...
Nej, vad kul det är.
Vi också.
Vi också. Ni var också väldigt nervösa inför det här. Oj.
Nej, det, jag vill bara först och främst säga att jag ser upp till dig jättemycket. Så att,
vad roligt.
Ja. Men jag har två frågor till er. Det första är, vill ni någon gång testa på fälttavlan? För jag tror Elsa pratat innan om att hon hade ridit fälttavlan när hon var liten. Så att jag undrar om ni vill göra det.
Oh, jag anar att du rider fälttavlan då.
Nej, men jag känner folk som gör det.
Okej. Ska vi ställa ifrån den eller svara?
Jag kan svara så här.
Ja.
Alltså jag, nej för mig. Aldrig över min döda kropp att jag hade startat fälttävlan. Jag skulle kunna sträcka mig till att åka till en sån här öppen terrängbana och typ skutta runt lite stubbar. Det hade jag tyckt var jättekul. Eller nej, det är också en lögn, inte jättekul. Men jag hade tänkt att det var givande liksom. Och kunnat utsätta mig för det. Men ingen...
Vad sitter du ska? På att du trodde att mina hästar skulle bryta benen. Jag skulle trava kavaletti häromdagen.
Ja.
Ska du trava dem där höga?
Ja, sidospår. Skulle du kunna tänka dig att starta fälttävlan igen?
Ja. Alltså, min plan var ju hela tiden när jag var yngre och köra fälttävlan helt ut liksom. Sen när jag gick över på, jag tror det var samma år som jag gick över på storhäst, för jag gjorde ingen vidare liksom satsning på ponnyhoppning, utan det var fälttävlan som jag gjorde helt. Men sen när jag gick över på storhäst, då var det faktiskt min pappa som drog i handbromsen och sa att nu är det färdighoppat i trängen.
Va? Ja. Det har du inte berättat för mig.
Nej, men det var ju typ så här 4-5 dödsfall det året eller något. Alltså, ja. Trängen är ju jättesvår just nu. För att min filosofi är att vi har gjort fälttävlan. Alltså fälttävlan har blivit svårare i samma takt som hoppningen har blivit svårare. Och typ hoppningen teknikmässigt har ju blivit jättesvårt. Och vi ser också att det är folk på hoppsidan som gör bort sig totalt i en trekombination, eller det blir fel eller något så här, och då bommarna faller, men i trängen gör de ju inte det.
Mm.
Så det är mer olycksfall, och sen är det framförallt också två till saker: väldigt långa resor för att ta sig till bra tävlingar, och så finns det typ ingen, alltså det är ingen, vad ska man säga, ingen ekonomi, eller det är liksom inga, det är inga pengar att tjäna i fälttävlan på samma sätt som det är i hoppning. Det är liksom inga, det är inga som letar fälttävlans hästar, utan det är ofta till proffs i så fall.
Ja.
Och de betalar heller inte jättemycket för sina hästar. Om man jämför med hoppsidan så är det helt andra pengar liksom.
Ja.
Så det går inte att livnära sig på samma sätt.
Nej.
Så de anledningarna är det varför det inte har blivit en satsning. Men om det är att åka och rida träng, jättegärna. Mm. Alltså,
ja.
Väldigt gärna.
Ja, det är bra.
Mm.
Och sen min andra fråga är hur, jag har väldigt, alltså, dåligt självförtroende när det kommer till ridningen. Och det är så här, även om, för grejen är, för jag vet ju att det är aldrig hästens fel, så att jag blir alltid besviken på mig själv efteråt. Även om det liksom, jag får höra att det gick bra, så känner jag ändå så här, men det här hade ju kunnat göra bättre. Och jag har liksom så svårt att se det liksom, att, alltså, se det positiva i passet, även om jag försöker tänka på det. Mm. Så jag vet liksom inte exakt hur man ska tänka. Och jag har liksom världens mest stöttande ridlärare, som är jättesnäll. Filippa Ulmo heter hon. Jag vet inte om ni... Ja, hon är jättebra. Så att, men jag vet liksom inte hur jag ska tänka för att kunna se bra saker också. Och inte bara klanka ner på mig själv.
Mm. Vad ledsen jag blir att du säger så, snälla.
Mm. Ja, det är jättetråkigt att höra, för att jag kan tänka mig att du är duktig, duktigare än vad du vill säga eller vad du själv tror liksom, vilket är synd. Men det är också väldigt vanligt att man har svårt att se vad man faktiskt är bra på. Och jag tror det är viktigt att förstå att anledningen till att du känner att det kan bli bättre, det är ju för att du har ju en bild i huvudet av vad du skulle kunna bli liksom.
Mm.
Vilket är skitbra, för utan den bilden kan du inte bli det. Alltså så. Så att det är ju skitbra, så är det som något positivt. Men du kommer aldrig, jag sticker ut hakan och säger det, men du kommer aldrig komma till en punkt där du säger så här: nu är jag klar. Nu är det bra. För att den bilden du har i huvudet nu av när någonting är bra nog liksom, när du har uppnått den, då kommer det finnas en helt ny bild som säger, om jag skulle kunna göra så här liksom. Så att du kommer aldrig liksom bli nöjd, och det tror jag är viktigt att förstå, och därför är det så viktigt att börja titta på de sakerna som du faktiskt gör bra, inte bara för att det ska vara ett positivt tänkande med rosa ballonger och trumpeter, utan för att du ska kunna bli bra och fortsätta vara bra, så måste du titta på de sakerna du gör bra just nu, så att du kan behålla dem och liksom konkretisera dem och säga så här: fasen, det här, jag är riktigt bra på att rida, hoppa kombinationer, så här, men jag kanske har lite svårt för oxrar ur sväng. Okej, men jag är riktigt bra på kombinationer, då kanske jag ska lägga fokus på att träna på oxrar ur sväng. Vad är det jag behöver göra för att bli bra på det? Inte bara så här, jag är dålig på att rida oxrar ur sväng, utan så här, vad är det som gör att det blir svårt? Är det framåtdriften? Är det att jag liksom inte liksom har så bra blick? Behöver få bättre blick? Är det, pointa ut det så att det blir en morot till att det här ska jag förbättra så att det blir bra. För då blir det positivt. Och om du har svårt att se vad det faktiskt är du gör bra, för jag kan tycka det är ganska bra att efter varje ridpass man har gjort, man har som en liten dagbok där man skriver ner så här, 3 saker som jag gjorde bra idag. Och det kan vara vad som helst. Liksom. Och sen en sak som jag vill ta med och förbättra till nästa träning. Och om du har svårt att se det, vilket det kan vara jättesvårt att se det när man är inne i, liksom, i den snurran som du förklarar att du är. Att fråga din tränare, kan du Filippa hjälpa mig att se vilka saker var det jag gjorde bra, och skriv ner dem då, träna det så det inte är så att det flyger ut, att det inte tar åt, utan skriv ner det och så här: okej, Filippa, finns det en sak jag skulle kunna ta med mig till nästa vecka? Ja, det här. Okej, hur ska jag träna det? Ja, gör det här. Mm. Är du med lite på hur jag menar där, Nicole?
Ja, nu jag förstår, det låter jättebra.
Så att, tack så jättemycket.
Vad bra. Då får du jättegärna skriva till oss när, om du har testat det och om det var någonting som ändrades.
Gör det. Ja, det var väl bra svar, Johanna.
Ja, tack så mycket.
Ja, jag tar också åt
det. Det var jättebra.
Tack så jättemycket, Nicole, för att du kikade in här hos oss.
Ja, grymt bra fråga.
Ha det bra, hej då!
Hej då!
Tråkigt att vi ska behöva avrunda nu.
Ja, det har gått jättefort.
Men vi kan göra det här igen.
Vi borde göra det här någon mer gång.
Ja, skriv i så fall om det är någonting vi skulle vilja göra, typ som ett annat avsnitt eller sådär.
Ja.
Ja, men vi får ju tyvärr...
Vi får runda av nu.
Ja, och vi är ju supertacksa för att ni som har varit inne och tittat på liven, alltså så länge, det är nog många som har varit med under lång tid.
Ja, verkligen.
Har varit med, ställt frågor. Om det är frågor som vi inte har svarat på, för det är det, för att det har kommit in ganska mycket, så kan ni alltid skicka ett DM till oss, för vi sparar alla frågor. Mm. Det är inte så att vi tar dem alltid, liksom, varje avsnitt, utan vi kan ta dem lite löpande, men det är ingen fråga som slipper undan. Liksom.
Nej.
Oftast. Så skicka där.
Skicka DM.
Och är det så att ni vill stötta podden, 100:e avsnittet här, nej, det är Vilma Engström.
Vilma Engström har redan skrivit numret här på liven.
Shoutout till Vilma Engström.
Shoutout till Vilma Engström, alltså. Nej, men vill man stötta podden så är det då 1-2-3-2-9-8-1-2-3-1. Och ja, för att vi ska göra 100 avsnitt till av det här.
Ja, men exakt. Tänk att vi har hållit på med det här i 2 år. Vi förtjänar en 10, va?
Så swishade ni för ett år sedan, då är det fasen dags att swisha.
Ja, det är det verkligen. Och skicka gärna feedback vad ni tyckte om det här upplägget. Jag hoppas, vi vet ju inte hur tekniken blev, vi hoppas att ljudet har varit okej.
Okay. Ja, ja, om inte annat så har vi i alla fall släppt vårt 100:e avsnitt.
Ja, i alla fall.
Det är helt sjukt.
Ja, underbart. Grattis till oss.
Grattis.
Och grattis till er lyssnarna som har hängt med.
Ja, grattis till oss som får ha er. Grattis till mig som får ha dig som poddkollega.
Ja, ja, verkligen grattis.
Nej, men grymt.
Vi stänger. Puss och kram.
Puss och kram.